Hejsan och välkomna in i den 81:a simpodden Hultén och Jansson. Vi har spelat in den här strax innan finalerna på EM söndag eftermiddag. Det betyder att de tre EM-gulden från söndagen inte finns med i kommenteringen här som följer. Men vi tror att ni har ett stort nöje av den här ändå. Njut på! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hejsan och välkomna till den 81:a simpodden Hultén och Jansson. Nu börjar vi närma oss jul och nyår och vi ska väl lite smått summera det som har varit här under hösten. Vi ska snacka EM allra först, det vi precis har kvar på näthinnan mer eller mindre, och se hur det gick för de svenska och en del andra också. Sen ska vi dra in RF, SOK, SVT och även hockey och fotboll och snacka lite jämlikhet. Det kan ju vara dags att göra det så här på slutet på året. Vi har gjort det länge och väl här i simpodden, men vi ska fortsätta med det. Det är ju vårt mantra här under hösten. Fotbollen och friidrotten, vad gömmer de i sina lador när det gäller ansvar för jämlikhet? Det ska ni verkligen få höra. Sumsim. Går du upp eller ner? Och varför är svenska simmare inte bättre i vändningarna? Och lite annat smått och gott. Bland annat har både Jansson och Hultén sitt dream team på papper här och ska presentera det för er alldeles strax. Men nu är det dags. Nu kör vi simpodden Hultén och Jansson nummer 81. Då så, Jansson, välkommen till din egen podd.
Tackar.
Ja, hoppas vi att vi hörs mycket och väl här. Vi ska snacka EM och liten utvärdering så här med allra först Viktor, vår poddmedarbetare, som vi är väldigt nöjda och glada med att han har simmat så fort under mästerskapen i Köpenhamn. 400 frisim och 1500 frisim, fyra stycken svenska rekord. Hyfsat facit.
Ja, verkligen. Och oavsett då Saras fantastiska framfart i olika lopp, så utnämner jag ändå Viktor till den största på ett vis den här mästerskapet. Att ha klarat av att både i försök och final slå svenskt rekord, simma så klokt. Det är imponerande, och han har ju verkligen nu befäst det vi märkte i somras. Han är en av Europas bästa långdistanssimmare. Låt vara att det saknades en del duktiga namn, men tiderna han gjorde är av hög kvalitet. Så nej, Viktor är spännande.
Mm. En annan simmare som också var väldigt duktig på EM, det var Erik Persson, bröstsimmare. Med fina resultat på egentligen både 50, 100 och 200 meter bröstsim.
Ja, hans 200-ring där imponerar ju. Sen hade han kanske hoppats att krypa ytterligare närmare en medalj i det, en medaljplacering där. Men bra simning, och han har ju lite grann en baksidan när det gäller kortbassäng, så tillvida att han är inte som de bästa i vändningar och startmomentet. Och på 200 bröst så är det ju 7 stycken vändningar, och han delar ju den där problematiken med Adam Piti till exempel. Men det innebär ju inte att man inte ska ta tag i det utvecklingsområdet.
Nej. Sara Sjöström, inte riktigt på den höga nivå som jag har sett här under hösten och under sommaren. Lite sleten kanske, lite tungt, strök sig, bara inte riktigt fräsch genom mästerskapet. Ja, dina tankar om Sara?
Ja, till att börja med så flaggade ju du lite för i vår podd här för någon månad sedan att det kanske kan bli så på EM, och jag var väl mer inne på att nej, det där har hon nog kontroll på. Men kontroll var väl det som saknades i inledningen på EM. framförallt då i semifinalen på 54, där hon tar lite för låg fart och sen så missbedömer tajmingen i målgången och så är man då utslagen. Så det var nog en liten nyttig läxa. Och som du säger, hon har sett lite sliten ut, men simmade ju bättre på slutet av mästerskapet.
Ja. Någon fler av de här svenska simmarna som du vill lyfta fram och som du tycker ska få sig som ett plus i kanten?
Ja, det går inte att komma ifrån att går man in och hanterar en final och slår personligt tre gånger som Sofie Hansson gjorde på 50 bröstsim, så är klart att där måste vi sätta både en och två stjärnor. Det gjorde hon väldigt bra. Simmade ett habilt 100 bröstsim också med en sjätte plats. Blev lite trött på sista dagens 200 meter bröstsim, men henne vill jag sätta det. Och sen valde jag ut Björn Scheliger när det gäller de ytterligare av de yngre som gjorde det väldigt bra på både frisim och ryggsim. En spännande karaktär på den simmaren.
Mm. Får jag lägga till en simmerska som jag tycker är väldigt spännande, och det är Hanna Brunzell från Västerås som persade med drygt sekunder på 200 meter bröstsim. Har flera gånger nu visat att hon är bäst när det verkligen gäller. Hon var bara halvsekunden från finalen på 200 meter bröstsim. Hon är ung, hon är lovande, hon har på ungdoms- och juniortävlingar visat kvalitet i form av ungdoms-OS och Europa juniormästerskap. Och är en duktig simmerska på att peta in formen, och jag gillar hennes teknik. Jag gillar hennes framförallt 200 bröstsimsteknik, där hon med ett gediget bröstsimsarbete genomför tekniken på absolut bästa möjliga sätt. Finns egentligen ingen som simmar bättre bröstsim i Sverige än vad hon gör.
Det var bra att du tog och kompletterade med henne, för då skulle jag bara göra en ytterligare tillägg. Hon är också taktiskt slipad. Hon ligger på den där gränsen när det gäller utgångsfart och frekvens och så vidare, men på rätt sida gränsen, lite som Viktor. Mm.
En 9 och en av 14 och tiondelar på 200. Det är en bra balans också. Ja, simmar bra. Mm. Om vi ser oss lite omkring i världen, runt omkring. Länder som du vill klassa som plusnationer i samband med EM i Köpenhamn?
Norge framförallt. De genomgick ju ett litet trauma här när Dale Oen, bröstsimmaren, så tragiskt avled.
Mm, och det var ju inget litet trauma heller, utan det var ju en nationell katastrof, mer eller mindre.
Ja, så var det. Och då tänkte jag undra hur de reser sig här, för han var ju ändå liksom motorn i det lag man hade då. Men de har många bra simmare på gång, och flera av dem simmar tekniskt bra och så vidare, så att all heder till Norge. Sen tycker jag det börjar hända saker igen i Frankrike och Italien. Frankrike som har haft en lång svacka, men såg ett antal embryon där. Så de två länderna vill jag lyfta upp.
Frankrike kanske mest på damsidan.
Mest på damsidan, det är riktigt.
Mm, och Italien, väldigt duktiga herrar.
Ja, men också en del damer som visade framfötter. Så att det är två länder som ju historiskt sett också har gjort väldigt bra på Europasammanhang. Mm. Och kanske det finns några korn Tyskland också.
Hade ju Europamästare i Sara Köhler och Franziska Henke. Men ska vi säga, och också Philip Heinz, medleysimman. Mm. Så tre stycken guldmedaljörer / göser från Tyskland på EM.
Mm. Och det är ju ett lag som vi har saknat. Ja, egentligen saknar vi inte, för att vi vill ju vara bäst från det svenska hållet. Men med tanke på den dominans Tyskland hade på 70-, 80- och 90-talet och ända in till 2005-06.
Mm. Där de under många år var Europas bästa simnation. Och kul att de är tillbaka. Mm. De betyder, precis som de betyder väldigt mycket i den ekonomiska världen, så betyder de väldigt mycket i simvärlden också för oss tyskarna. Jaha, lite ojämn kvalitet på grenar har du också flaggat för.
Ja, det är ju det. Nu var det här klart bättre än 2015. när det gick i Israel, då var det väldigt stora skillnader. Men vi hade även nu grenar som inte håller måttet på ett Europamästerskap. Och då menar jag, om man tittar på de 10 första placeringarna, så ska vi inte ha med simmare som i princip inte klarar 800 fina poäng. 400 medley damer var en sån gren, 100 medley damer var också en sån gren. Så det finns fortfarande potential att Europamästerskapet kan bli ännu vassare.
Mm. Och i SM vill vi naturligtvis också ha mer högpoängare. Hur tänker du där?
Jo, men det är ju en konsekvens av om vi nu har för få som simmar över 800 poäng. Då finns det för lite material för vår förbundskapten att spela med när det gäller att ta ut trupper. Och här måste man lite mer fokusera på utveckling mot den internationella nivån än att stirra sig blind på SM-medaljer eller finaler.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, välkomna in i den andra delen av simpodden nummer 81. Nu ska vi snacka lite jämlikhet här. Och då har vi ju varit inne och trampat på det här området väldigt mycket under hösten. Vi som är sprungna ur och jobbar med en idrott som i det närmaste är jämställd är ju kanske lite irriterade över de flagranta ojämlikheter som finns inom andra idrotter och som man smyger med väldigt mycket, kan jag väl tycka. Stora löneskillnader mellan damer och herrar, det vet vi.
Bra granskning av SVT på den punkten.
Mm, det har man ju legat i framkant och jobbat med, och det är väldigt spännande och intressant. Men tyvärr så är det ju så att de här landslagsintäkterna som det har varit mycket debatt och snack om här under hösten, de hemlighålls ju av förbunden. Både fotbollen och hockeyn, de är ju tysta som möss i sammanhanget.
Det borde vara förbjudet att hemlighålla med tanke på så många statliga medel som går in i de organisationerna.
Mm, man kan tycka det. Och sen är det ju så också att de här hisnande beloppen som kommer in på här sidan kommer ju oftast inte damerna tillhanda, för att då skylls det på att man var och en ska klara och bära sina utgifter, så att säga. Det har man ju i mångt och mycket i den internationella fotbollen nu, och då snackar jag om på klubbnivå. Förstått att där håller inte längre, men däremot på nationell nivå så skiter man i det mer eller mindre. Om vi tittar nu på hur utvecklingen ser ut, till exempel i kvartsfinalerna på Europacupen, det som det inte heter, heter Champions League för damer, så det är ju, senast var det ju 6 stycken lag för damer som är ursprungna ur stora härlag, och så var det 2 stycken som är sprungna ur sig själv, så att säga. Det var svenska Rosengård och danska Göring, va? Och sen var det då Arsenal, Paris Saint-Germain, bla bla bla, Barcelona och så vidare. Och där har man förstått nu att det är viktigt att både damer och herrar finns med. Man matchar till exempel i Barcelona både herrar och dammatcherna på samma nivå, på samma affisch och samma tv-reklam. Men i Sverige, nej, så är det inte. Vad säger du? Nu har jag snackat alldeles för länge.
Nej då, du har inte snackat för länge. Det som jag vill skjuta in mig på först är den här felsynen som då många gör. För det är ju det jag märker också när jag tar debatter med vänner och så vidare. Att det är självklart att de som har tjänat in pengarna. Men det man då missar är, varför finns det mycket pengar i herrfotboll och ishockey? Jo, men det har ju den historiska bakgrunden att det har varit män. Så att för att bryta den trenden så måste man börja med i steg 1 och bestämma sig för att de pengar som kommer in, de ska fördelas så jämlikt det går. Och då har jag några konkreta förslag, Bosse. Mm. Är du beredd att
shoot
höra?
Man. Ja. Shoot man!
Jag tycker till att börja med att vår övergripande organisation RF, om de menar allvar med jämställdhetsfrågan, då ska de stryka anslag till förbund, i det här fallet tänker vi på ishockey och fotboll, som inte har den synen att dela pengarna lika mellan damer och herrar. Då gör de en insats. Sen när det gäller då Sveriges olympiska kommitté, som är med och stöttar både fotboll och ishockey, så ska ju de också, tycker jag, strypa pengar till de här organisationerna och säga att ni har faktiskt tillräckligt med pengar. Ni kan satsa på hockeylaget, ni kan satsa på damfotbollslaget. Så det är SOKs ansvar. Sen tycker jag att SVT här kan faktiskt spela med i den här jämställdhetsdelen på några sätt. En är väldigt enkel att göra. Varför är inte text-tv-sidorna, jag har nämnt dem många gånger, likvärdiga? Utan det är en klar skillnad på herrtext, alltså när man redovisar sporten på text-tv-sidorna för herrarna mot damerna. Det är den lätta delen. Den lite svårare delen, det är att säga att ingångsvärdet från SVT:s sida ska vara att vi ska visa lika många damhockeymatcher som slash fotbollsmatcher som herrarnas. Den är lite trickigare, men man ska ha det tänket. Och ett annat exempel på att SVT är ju med och förlänger den här manliga pinan genom att till exempel bygga upp nya stjärnor på den manliga sidan, till exempel genom att sälja in juniorhockeykronornas junior-VM för hockeykronorna så starkt. Så då kan de bidra. Och slutligen, hockeyn och fotbollen själva ska börja med att förstå att det är gammalmodigt och det är en felsyn att säga att de som har dragit in pengarna ska vara de som får pengarna. Och så ska de bli mer transparenta.
Ja. Hur tror du det här kan landa i de här organisationerna och säga på det här sättet?
Nej, men de är ju så totalt insnöade genom historien hur det ska vara. Alltså, det är så otäckt manligt dominerat synsätt i de här frågorna. Så att jag tror det landar att det är en jättelång process. Men som vi har sagt här i podden, det här är vårat sätt att driva den här kampanjen. Jag skrev för några veckor sedan en debattartikel i ämnet som Aftonbladet lyfte upp och så vidare. Där Aftonbladet försökte också få att det skulle bli en liten diskussion mellan SVT sportchef och mig, men den lyckades man inte sy ihop, va? Så
att i en morgonsoffa.
Precis, precis, va. Men vi fortsätter och kämpar för det vi tycker är rätt.
Är det en kamp mot bättre vetande, en kamp vad heter det, mot
den kamp mot bättre, lite grann är det ju en kamp mot en stor betongkloss. Så är det ju.
Ja.
Och vi är där och petar lite med någon nagelfil i den där betongklossen. Men vi fortsätter.
Ja,
men det gör vi. Ja, det gör vi.
Ja. Nu varvar vi ner några sekunder här, så kommer vi alldeles strax tillbaka med mer. Sitt kvar.
Nu ska vi snacka simning.
Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Då har vi kommit till det lite mer lättsamma formatet här mitt i sändningen. Och Jansson, du som älskar listor.
För det gör du ju. Nu ska du få orera i listor här, får vi höra vad du har tänkt.
Jag har ju drömt om, vet, att få vara liksom som en fotbollstränare och ta ut ett 11-mannalag med reserver på bänken och så, typ 4-3-3 och med en god uppställning. Och då har jag valt att göra det med ledarprofiler i svensk simning.
Aha.
Och då längst fram på topp vill jag då sätta in tre stycken mycket, mycket goda namn. Lars-Erik Pålsson till vänster, Johan Wallberg i mitten och Carl Jenner till höger.
Mm-hmm. Vänsterytor då på Pålsson?
Ja, tror jag passar honom ypperligt.
Mm. Både ytter och vänster, eller hur tänker du?
Nej, men han är ju en strategisk spelare, så att jag tror vi får mycket glädje av honom där framme.
Mm.
På mittfältet har jag också tre stycken. Också på vänstersidan sätter jag då Hans Kronak. Mm. I mitten av de tre har jag Sven von Holst. Mm. Och på Sven von Holst högra sida Ulrika Sandmark. Mm. De kommer att ta hand om de extra bollar som kommer tack vare att det kanske blir någon missar framme i toppen.
Mm. Tror du Krona kommer att spela fram Paulsson på vänstersidan någonting där?
Eller? Jag funderade länge just på den delen, men så tänkte jag, här har ju Hans chansen nu att spela fram en smörboll till Lars-Erik Paulsson. Visa den goda ledarandan som Krona ändå har. Va?
Om det nu finns någon fri yta där. För Paulsson, han täcker ju de flesta ytor.
Ja, det blir spännande att se. Sen har jag ju då ett mycket, mycket starkt försvarslinje. På vänster sida Magnus Kjellberg. Sedan Nicky Lukic. Lennart Gullstrand. Och på den högra sidan Susanne Brokop. Mm. Och de borgar för att ta hand om alla de problem som eventuellt kan uppstå under matchen.
Okay.
I mål, självklart, det var det lättaste att ta ut. René Thor.
Sen, sollet från Neptun.
Han är inte sollet, han är den som löser allt.
Okay.
Ja. På bänken, Ann Forsell, Martina Aronsson, Christer Magnusson och Bo Hultén.
Okay.
Ja. Den som leder det här laget kommer att bli en mycket spännande konstellation. Det blir nämligen Stig Stickan Olsson och Staffan Lindeborg.
Okej.
Ja. Det är mitt dreamteam på ledarsidan.
Ja, det är spännande. Jaha, och då har du utmanat mig. Jag visste inte om det här nu, vad du hade för upplägg här, men då har jag fått göra ett dreamteam när det gäller simmar då, också enligt fotbollsmodell. Men jag börjar bakifrån. Anfall är bästa försvar, tänkte jag säga. Nej, men försvar är bästa anfall.
Bästa lagerbäck anfall.
Ja, precis. Vi har en målvakt som kan gå långt ner i hörnorna och täcka upp det mesta. Och han heter Gunnar Larsson. En dubbel olympisk guldmedaljör. Och det är ju så att de här olympiska medaljörerna, guldmedaljörerna, de finns ju med i det här laget. De är ju 7 stycken till antal. Och så har vi ett försvar då, en trebackslinje kan vi säga, med Lasse Frölander till vänster som vi tycker utmärkt har axlat expertrollen under sim-EM bland annat, men också naturligtvis en god försvarare. I mitten där har vi ett oväntat namn och det är Björn Borg. Dock icke den Björn Borg som slog på racket där, utan den Björn Borg som blev Europamästare 1938 i London på, vad var det, 4 och 1500 fritt, Norrköping simmar, sälhunden från Peking och allt vad han hette. Och ute till höger, ja, där har vi en annan dubbel guldolympier, Håkan Malmroth, som ni kommer att få läsa en hel del om i simma framöver eftersom vi har fått tillgång till hans personliga arkiv när det gäller allt möjligt. Mer om det lite under våren.
Men det är urstarkt försvar.
Ja, det är mycket, 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 mycket starkt. Och sen har vi då en diamant i mitten där. Egentligen skulle vi ju haft den främre, ja, den är ju den främre, förlåt mig. Det är stjärnan, estradören, gamängen som inte behöver ta så mycket ansvar utan snarare kan vara mer artist på banan. Det är ju Arne Borg. Han kan man ju inte hålla i så mycket tyglar.
Blir det rökförbud på plan?
Nej, det vet jag inte. Rök och
jag tänkte på hans cigarr.
Ja, cigarr och öl. Men det finns någonstans i mittcirkeln där avhämtas för Arne Borgs räkning då. Sen har vi, ja, sen är det lite spritt ett mittfält där vi har 2 yttermittfältare. Den simmaren som borde ha varit Sveriges bästa simmare genom tiderna egentligen, om inte alla andra runt omkring honom fuskade så in i helvete. Det vill säga Anders Holmertz. Han skulle ha haft ett antal olympiska guldmedaljer och varit bäst i hela det här sällskapet. Nu fick han ju inte ens en guldmedalj utan bara ett par silvermedaljer. Men det är helt okej. Okay. Holmertz till vänster.
Men han kommer ju kunna springa en hel dag om matchen blir lång.
Absolut.
Så är det naturligtvis. Va? Och längst ut i höger har vi Therese Alshammar. Mm. De kan nog hjälpas åt en del. Sen har vi då en kedja där vi är lite osäkra på matchningen, men längst ut i höger har vi en som har varit med i många organisationer, men här inte får det fulla förtroendet. Det är Jane Cederqvist, bragdmedaljören från 1960 i Rom när hon vann silver på 400 frisim. Vi är lite osäkra på hennes form just nu. Sen har vi då en nummer 10 i laget, det är ju Sara Sjöström naturligtvis. Och sen ger vi centerrollen till Bengt Baron. Och han får ju vara där i mitten någonstans och hålla reda på Arne Borg när det gäller spriten och rökningen. För det har ju varit lite av hans specialitet. Och så har vi Per Arvidsson ute till vänster som kan få sina smörpassningar från dels Anders Holmers bakom sig och Arne Borg i mitten. Så där ser mitt lag ut ute på plan.
Men vilken härlig blandning av kondition och sprint. Alltså ja, mycket kvalitet i det här laget.
Lite för lite kvinnor för att det ska vara riktigt jämställt. Men då har vi en bänk som är desto mer kvinnlig i sin utformning. Det är världscupsegare innan OS-trean från 2000, Anna-Karin Kammerling. Vi har världsmästare innan i kort bassäng på 200 frisim, Josefin Lillhage. Sen har vi världsettan från 1963 på 100 meter frisim, dåvarande Europarekordhållerskan på den distansen. Kreatören genom åren, Ann-Kristin Hagberg. Och sen så ska vi ha en som har gått från de korta loppen och brössim till de långa loppen och triathlon, det vill säga Emma Igelström. Där har ni Hulténs bänk i det här laget. Och någon ledare, ja det behöver de inte. Utan de klarar sig helt själv.
Jag skulle vilja se de här spela.
Mm, det hade varit något.
Ja.
Ja. Det var den lättsamma biten här mitt i simpodden Hultén och Jansson. Och snart kommer vi tillbaka med ännu mer och ytterligare allvarsamma frågor och spörsmål. Häng kvar!
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, då har vi kommit till den sista delen av simpodden Hultén och Jansson. Nummer 81. Detta denna december månad anno 2017. Tre stycken frågor ställer vi oss här på slutet. Fotbollen och friidrotten, vad skyddar dem? Sumsim, färre deltagare, färre regioner. Och varför är de svenska simmarna så dåliga på fasta situationer? Om vi börjar där med fotbollen och friidrotten. Hur tänker du där, Jansson? Skyddar någon? Redogör lite för vad som har hänt och teamat den senaste tiden i den här frågeställningen som vi tar upp nu.
Det har ju varit ett antal uppmärksammade saker kopplat till fotbollen och friidrotten. Dels är det ju då landslagsfotbollsspelare som har skickat penisbilder och liknande till en kvinnlig medarbetare på förbundet och som då har lyft upp det här. Och i friidrotten så började det nog med att det var en friidrotterska som blev utsatt för en våldtäkt i samband med finnkampen, och sen ur det kom det då mer saker att det har skett. Det är ju det vi liksom har fått reda på, och det jag då häpnar över, det är ju, om vi tar friidrotten, det är att de, jag kan förstå hur de tänker kring att de ska gå hand i hand med den aktive kopplat till om man ska göra en polisanmälan eller ej. Men inte fullt ut, därför att det som jag tycker diskvalificerar sättet de ser på det, det är att de säger att ja, men personen är inte kvar inom friidrotten. Men det är ju totalt ointressant om personen är i friidrotten eller inte. Det är ju en person som kanske är benägen att göra det igen. Slutsats, de borde polisanmäla. Fotbollens utredning är jätteskum. Den pågår nu i flera månader och vi vet ingenting. Det känns jättetydligt att det är kanske namn som är så kända som man är lite rädda. Annars borde det för länge sedan ha retts ut att det var de här personerna som ska stå i skamvrån. Så fotbollen och friidrotten är inte nog transparenta i det här sammanhanget.
Nej. End of session kan vi säga då när det gäller den diskussionen. Zoom-sim, svenska ungdomsmästerskapen, gick för någon vecka sedan. Du var närvarande på finalerna i Eskilstuna. Det var regionsfinaler runt om i landet, 6 stycken. Några veckor tidigare så kvalar man in då 16 simmar i varje gren plus reserver. Och vad har vi att säga om storleken och intresset och engagemanget för den här typen av simtävlingar som har pågått? Det är ju Sveriges näst äldsta idrottspropaganda, har funnits sedan 1961. Det är bara en idrottstävling som är äldre, det är TV-pucken. Och det gäller ju verkligen att vårda det här. 57 årgången av Sumsim. Vad säger du, Jansson?
Jag blev lite positiv till att jag inte upplevde det så hysteriskt från föräldrahåll som jag gjorde för senast jag var på ett Sumsim. Jag blev också lite positivt inställd till att jag såg en hel del simmare som ändå simmade hyfsat tekniskt bra. Men jag får ju en känsla av att det här med så få regioner utarmar simmar Sverige. Och du har ju slagit lite statistik där man kan se en ja, nästan till nedgång kan man väl uttrycka sig.
Ja, det kan man definitivt uttrycka sig. Att antalet starter har ju gått ner. Och det är ju betingat av hur många platser det finns att tävla i. Och vissa platser av de här platserna är det ju så att det är ju cementerat hur många som får plats. I Stockholmsregionen, Skåneregionen tillika Blekinge, där finns det x antal platser och det kan inte bli fler. I andra regioner har man varit mer frikostig. Där har alla som har anmält sig fått deltaga, men det är stopp i några regioner. Och skär man då ner antalet tävlingsställen från 9 till 8 och sen från 8 till 6 som det är nu. Så det är klart, då minskar antalet starter definitivt. Va?
Och det är ju en fara på sikt.
Absolut.
Och om jag tittar på landskapet som jag har stort hjärta till, Värmland, så kan man ju se att aktiviteterna i många klubbar där är betydligt lägre idag än det har varit. Och jag tror det är svårare i det här regionstänket att fånga upp alla de här små föreningarna. Mm. De blir lätt, ja, de går dem bort helt enkelt. Så att här är en baksida utav att vi har färre regioner.
Mm. Men det är kopplat till andra saker också. Jag gjorde för ett tiotal år sedan en rundresa upp i Norrbotten. Och det var verkligen Norrbotten när det gäller simning. Många av de här klubbarna som då i tidigt 60 och mitten på 60-talet hade väldigt mycket sumsimmar, de var nedlagda nu. Det fanns ingen verksamhet. Det var rent tragiskt att gå in och titta på. Det satt någon liten anslagstavla med klubbrekord. Klubbverksamheten var borta. Man såg riktigt hur länge de här klubbrekorden hade suttit och blivit intorkade på väggen. Jag var uppe till exempel i Gällivare i Malmberget precis den dagen när man la ner klubbarna där och man körde iväg alla bensparksplattor och dolmar till verksamheten som skulle sättas igång i Hacka, som en liten bit därifrån, en lite mindre ort ute utanför Gällivare och Malmberget. Jag var i Kalix, jag var i Pajala. Jag läste namn som jag kände igen från Sumsim på de här rekordlistorna. Det fanns ju massor med duktiga simmar på den tiden. Klubbarna nu nerlagda eller låg verksamhet. Och så är det på många, många ställen. För det var så här att traditionen påbjöd att när man byggde simhallar på 50- och 60-talet så var det oftast en badmästare, en badchef som var intresserad av simning, som hade vaskats fram från med en simbakgrund, som kom dit, startade en verksamhet och sen så pågick den i ett, två led. Och sen försvann det. Det blev ideella krafter som skulle ta över och det fanns inte det intresset och helt plötsligt så försvann klubbarna. Och många av de här klubbarna har försvunnit helt enkelt. Va? Några hörde ni där. Någon har tagit sig igen, typ Luleå, där en entusiast som Hasse Kronark har kommit upp. Men vi minns till exempel
Bodens bandyklubb.
Yes.
Vilket härligt namn på en simklubb.
Absolut. Va? Och det, jag menar, det har ju funnits i Arjeplog där vi skickar ut skånska missionärer och jobbar med simning och så vidare och så vidare.
Men alltså, vi har ju varit uppe det här som vita fläckar från förbundshåll också genom åren, men det känns som inte man har inte hittat nycklarna man ska vrida på för att få platser som har lagt ner att återuppstå igen. Nu görs det ju nya försök från simförbundets sida med de här ansvariga i de olika regionerna, men det är en lång resa tillbaka.
Ja, det är det. Mm. Jag har under många år propagerat för att man skulle haft en handelsresan i simning. Va? Man hade en, heter han, P.O. Bengtsson i orientering som åkte runt. Inte bara nationellt utan internationellt också, och gjorde reklam för sin idrott. Vi skulle behöva någonting liknande inom simningen. Folk som verkligen åkte upp, en uppsökande verksamhet så att vi fick tag på intresserade människor som i sin tur sen kan generera verksamhet runt om i landet.
Inte en handelsresandes död som du tänkte.
Nej,
på. Nej.
Utan en handelsresandes stöd,
ja,
till en verksamhet som borde kunna blomstra på fler ställen. Ja, det var det. Fasta situationer. Vi upplever att svenska simmare är dåliga på att starta. Och vända, framförallt vända. Tycker starterna har blivit lite bättre. Det har man övat på, men vändningarna, vad gör man?
Alltså, lite kort historik först. När Sverige förtjänstfullt under Hasses ledning satsade på kortbanemästerskapen, då uppstod ju faktiskt att svenska simmare blev lite i framkant när det gäller de här momenterna. Men sen när det här med att kicka mycket kom in i bilden för 10, 12, 14 år sedan, så där har vi tappat mark. Jag håller med dig om att det är under vattnet som det stora problemet är. Vi har dels simmare i landslaget som har haft de här problemen länge och man ser inte egentligen någon utveckling. Men vi ser också nya simmare som kommer som inte riktigt håller måttet. Och det blir väldigt tydligt när man kommer till ett sånt här mästerskap. Och jag har... Jag tycker vi ska vara lite konkreta i vårt arbete. Jag tycker att i klubbarbetet ska man säkerställa att simmarna kickar fortare än de simmar väldigt i tidiga åldrar. För det är svårt att göra det senare. För kickar de inte fortare än de simmar, ja, då ska de inte ligga kvar under vattnet. Alltså måste man börja med den delen tidigt. Och då måste man vara medveten om kravnivån. Om man nu bara kan ju säga att ska man vara i världsklass och simma 50 fritt herrar och inte vill ligga efter, då ska man ta sig till 15 meter på 5 sekunder. Det är ganska krasst. Damer 5,7 runt omkring där. Så ett annat konkret förslag. Det borde finnas klubbmästerskap i alla klubbar på 0-15 meter. Och sen nationell ranking.
Mm. Ja, spännande. Då har vi några inputs i det sammanhanget. Mm. Men det är hemskt att säga manliga landslagssimmare som kommer upp ur vattnet efter 5,5 meter och börjar simma. Mm. Och möter en våg så det bara de står stilla i vattnet. Inte ens har den taktiken att de ska ta sig under vågen. Mm.
Nej,
det är mycket sådana här grejer.
Ja. Mm.
Man märker det en masse när man väl sätter sig och tittar på det här på mästerskapet.
Lasse Frölander sa en bra sak när vi snackades vid i korridoren lite grann. Det är inte specifikt kring det här, vi pratar kring en simmare då, men det gäller att vara tillräckligt fräsch på träningen ofta så att man kan göra det i hög hastighet. Och det tror jag man ska ta med sig.
Mm. Ja, det där är lite av dagens avrundning på simpodden Hultén och Jansson. Upplaga 81 har kommit till vägs ände och vi hoppas att ni har varit med oss hela vägen här. Ha en trevlig jul, för att det lär inte bli någon simpodd innan julen. Och vi hörs sen in på det nya året. För nu ska vi ha semester några dagar här. Ha det gott. Tack för idag.
Tack själv.